Podplay.
Välkomna till Lille Lördag. Och ja, det händer ju grejer hela tiden. Människor hör av sig och vill vara med. Och ja, vi är så populära. Eller vad säger du, frågan?
Ja, men precis. Precis efter avsnittet hade släppts i onsdags. Då ser jag att jag har ett missat samtal från Laila Bagge. Och så står det lite uppfordrande i ett sms som kommer strax efter. Ring mig, är du snäll. Och då tänker jag att det gör jag. Och Laila vill i alla fall komma till tals i podden på ett sätt där hon får ge sin version utav det sponsrade bröllopet. Så det återkommer vi till lite senare.
Ja, och för er som inte lyssnade på förra podden så pratade vi alltså om just sponsrade bröllop. Och ja,
transporten, hur det har förändrats från liksom tidernas begynnelse. Delilah var en av pionjärerna, så att säga.
Det här är så spännande, tycker jag.
Men det var faktiskt en väldigt rolig historia som jag, alltså nu när jag vet sanningen så blir du extra roligt, måste jag säga.
Jaha, vilken kliffar. Till och med jag är spänd på. Så nu drar vi snabbt förbi det här tills vi kan ringa där.
Absolut. Hur var din helg?
Den var intensiv.
Oväntat. Nu är gräsänka.
Gräsänka. Det är lustigt att sådana beteenden som man typ inte gillar så mycket hos en andra och därför blir störd. Och sådana beteenden anammar man själv när den personen är borta, för det finns ingen prestige kvar.
Jaha, men tror du inte att det är så att man i grunden stör sig på sig själv? För det där har jag funderat på så många gånger.
Ja, det kanske är så.
Ja, men man bara projicerar det.
Sitt autentiska jag.
Ja. Exakt.
För du vet ju hur jag kan bli så här, men ska vi titta på någonting då? Du bara sitter där liksom vid bordet eller framme någon dator. Men när han inte var hemma, då kom vi kom ut till pulkabacken 3:30.
Ja, men det är väl klart.
För jag skulle läsa, fixa med granen. Och så skönt att inte ha någon snopp-prestige bredvid sig.
Men du har ju 5 andra snoppar. Som...
ja, men de lyssnar fortfarande på mamma. Men det var mysigt. I fredags var ju du hemma hos oss.
Ja.
Vi hade en liten kvinnokväll och lagade mat, husmödernas IF. Mm. Nej, inte du då, men...
Nej, jag kom som den där onda, som jag alltid är. Jag kom som den där onda matronan som satte sig och väntade på att bli serverad.
Men det var väl skönt?
Det var jätteskönt.
Men det var ju du, jag och Ninni och precis, våra barn. Så vi hade ju en liten sån här klassisk gräsänklingskväll.
Exakt.
Vilket jag tycker är oerhört trevligt.
Mycket, mycket.
Mm. Men det här tycker jag, den kvällen satte fingret på någonting spännande, tycker jag. Du kom ju som gäst och liksom tog dig friheten att sitta ner, vilket jag tycker är underbart. Det borde man göra lite oftare. Ska jag hjälpa till?
Men har ju panik när du måste sitta ner på en bortbjudning. Jag blir ju provocerad av dig. När du är hemma hos mig på middag, då är du arg för att du inte får hjälpa till. Under tiden när jag kommer som gäst, njuter av att slippa hjälpa till. Om det står två kallskänkor i köket och trängs, vad skulle jag springa där för att hålla på?
Nej, du skulle inte det. Det var ju underbart att du satt där. Men det som är så roligt med Ninni då, som är uppvuxen på en herrgård, och det var otroligt, man lade otroligt stor vikt till att lära sig husmordens och matlagningens grundherr. Jag kan ju liksom trolla lite med knäna och så blir det gott ändå, men när hon ska göra någonting, även om det är en trött fredag, då är det liksom grundernas majorska. Då är det fröken fräken grunderna. Så jag säger, men vad ska du inte ha de här kolrötterna? Jag säger, men de har ju även till fonden. Man bara, jaha. Och det är sjudande fisk i vitsås och liksom, och det trollas fram. Och det är lite härligt.
Men det är väldigt gott.
Så gott. Men sen när du hade gått, då gjorde vi yoga, dansade disco, stod på händerna, smygrökte Ziggy Pillisar. Det blev liksom riktigt...
Men vänta, det låter som att det är helt fel ordning på den här kvällen. Ni börjar med middag och sen yogar ni.
Ja, men eller vi skulle testa lite. Nej, det blev dansa lite till.
Vänta, är det här en sån här utbrodering som du sysslar med då och då? att du säger att du läst massa böcker om Nordkorea. Men egentligen kanske ni stod på händerna en gång och gjorde en solhälsning.
Du känner kylskåpet sönderligt. Jag stod inte på några händer. Jag dansade mycket vilt till Costa Rica av Benjamin Wahlgren Ingrosso. Jag vill återkomma lite till honom också faktiskt sen. Det var en sak han sa i den här DN-intervjun.
Ja, jag läste också den.
Jag blev beklämd.
Vadå? Nu får du ta det direkt.
Okej då. Nej, men jag tänker, du och jag är uppväxta, kanske inte liksom under så supertraditionella, superharmoniska förhållanden, men jämt. Men det var ju ingen skilsmässa. Ingen av våra föräldrar är ju skilda.
Nej, absolut inte. Så var... Olyckliga men skilda.
Precis, ja, precis. Så vi vet ju inget annat än det vi såg.
Precis.
Det som Benjamin berättar om är att han vet ju att hans mamma och pappa var så otroligt kära.
Ja.
Så han berättar då att han har...
Paradise.
Ja, Paradise är hans favoritlåt. Och som han, ja, men som med hans pappa då, Emilio och Pernilla, sjöng tillsammans när de var nykära. Och hans äldsta bror, Oliver, har ju varit med om när det fortfarande var då, även om det var turbulent, så var det ju väldigt stark, passionerad kärlek.
Mm.
Men han säger att jag var så liten när de skildes och de var, hatade typ varandra de sista åren, så att jag vet bara att de har hatat varandra.
Mm.
Och sen dess har de bara bråkat och hatat varandra. Så han försöker liksom på något sätt Benjamin Button.
Ja, han försöker med hjälp av Paradise
bli yngre.
Ta sig tillbaka till tiden de var förälskade för att hitta kraft i den och skapa egen musik.
Precis. Och känna in då lyckan över hur kära de var och hur lyckliga alla var då.
Precis. Och vi kommer komma tillbaka till musik lite senare i den här podden. Så det var ju en fin liten parentesbrygga här.
Ja, jag tyckte bara att det var så sorgligt.
Det var lite sorgligt.
Då kan man ju aldrig växa upp. Då stannar man ju i Peter Pan-liv.
Exakt. Och jag träffade på ett Peter Pan-liv här i helgen.
Just ja.
Ja. Nej, men det hände en väldigt märklig grej i pulkabacken här på Gärdet. Vi åkte sedvanligt pulka i pulkabacken. Det var någon form av världsrekord i människor på Gärdet.
Men var åker ni? För jag var på Stora Mossen häromdagen. Där ute vid Värdshuset.
Ja, jag fattar.
Där var det så mycket folk så att jag inte ens tänkt på att man kan åka pulka där. Men det var ju tusentals människor och eldar. Och det var ju som vi nu lever i igloss.
Oj! Ja, nej. Ja, men hela Gärdet görs ju om till någon form av liksom, vansinnes snölandspark för vuxna och barn. Det läggs ju långfärdsspår som är vallningsfria. Det byggs gupp, det byggs, ja, det byggs små längdåkningsspår. Och sen så är det även pulkabacke då. Och den här pulkabacken har ju tre olika nivåer. Det finns ju svår, lite mindre svår och så ja, lätt helt enkelt. Och ja, det var ju fullt med barn och föräldrar. Det går ju också två föräldrar på varje barn, så att man ser allt ut som det är mer folk än vad det egentligen är. Men jag tycker själv att det är väldigt roligt att åka pulka.
Och. Min familj går en mamma på sex barn.
Ja, precis. Vi är lite ombytta.
Jag drar ner statistiken lite. Ja.
Jag kan ju göra det här på grund av att jag har barn. Jag maskerar ju mitt eget nöje i det här.
Du kör på.
Ja, jag kör på. Jag åker gärna med bakom. Jag trycker gärna på och springer så att det går extra fort. Sådär, så att de nästan slår ihjäl sig hela tiden. Det är ändå lite roligt.
Ja, det är kul.
Ja. Men helt plötsligt så ser jag då, vad ska jag kalla det för? Peter Pan-pojkar. Pojkar i mellanlandet. De som inte har fått barnen men som fortfarande vill åka pulka.
20-ish.
20 plus. Alla har liksom skäggväxt. Ganska stora i kropparna. Ja, de har uppenbarligen inga flickvänner.
Nej.
För de hade ju förbjudit dem för länge sedan.
Mm.
Och då har de med sig varsin pulka i pulkabacken. Och alla bär också overall.
Nej.
Jo, vilket gjorde det hela lite äckligare. Och sen åker de då på pulken genom att stå på pulken. Och så ramlar så de nästan slår ihjäl sig och skrattar. Så de håller på och skrittskrattar liksom.
Ja.
Och det här är ju någonting jag betraktar då med liksom skräckblandad förtjusning. För det finns något lite äckligt i att se... Alltså titta på Tom Allan som då åker och garvar som håller på dör. Och så liksom lite snett parera liksom blicken till vänster och se en så här fjunig eller skäggig man som skrittskrattar lika mycket som han. Också i overall, fast några storlekar större.
Du visste inte hur du skulle bete dig. Skulle du se på dem som dina egna söner eller som dina framtida älskare?
Ja, men eller hur? Det blev så jävla äckligt.
Ja, jag fattar. Oh, jag vet precis känslan. Det är lite som när man kommer in och de sitter och badar. Man vet inte så här, ska man tänker att det är ens pojkar, men man ser att det är inga pojkar som sitter och badar. Och
det är ens män.
Ja, och ingen vet inte. Ska de hålla för eller ska de... Jag förstår precis känslan. Men jag tycker det är svårt med män. Det är som när Mattias kom hem med sin 5 dagars i fjällen. Då sa jag så här, men vad har ni gjort på kvällar? Så här, ja, vad har ni liksom snackat? Har ni varit liksom så här, men någonting. Nej, det är efter enligt den traditionsenliga mönstret att alla får en sån här Irish coffee och sen spelar vi gubbpoker.
Ja.
Jo, jag fattar, men sen... Det är lite som att män har liksom en viss ålder och sen när de har gått över den... Då om det inte är någon kvinna där, då gör de det som de gjorde förra året.
Ja, eller som de gjorde som tonåringar. Minus Irish coffee.
Ja, men...
Utvecklingskurvan hos män är ju väldigt mycket lägre. Ja, än vad den är hos kvinnor.
Rak.
Den är spikrak.
Den går liksom flat, upp snabbt.
Flatline.
Ja, den går upp snabbt och sen blir det så här... Ditt, och sen går ner. Ja. Nej, men alltså, jag försökte säga till så här... Jaha, men... Ja, nej. Det är det jag menar. Det som händer liksom på en liten kvinnofest är att... Det är inget konstigt om man så här står och dansar med barn. Eller så. Det kan hända lite crazy grejer som inte behöver göra med att det är liksom på galenskapsnivå. Men det vrider och vänder på sig under en kväll.
Ja, absolut. Absolut. Ja, men jag hamnar i någon form av så här, är det här okej eller är det inte?
Men de har aldrig varit lyckligare.
Nej, de har aldrig varit lyckligare. Jag blev också någonstans så här fnittrig för att jag är ju samma person som de är egentligen. Det är bara att jag kan kamouflera min lycka med hjälp av mina barn.
Jag fattar.
Jag är ju alltid den som njuter mest av att vara på nöjesfält. Och mycket av det som jag försökte liksom fara lite efter att så här, ja, mina barn tycker det är så roligt att åka skidor, men egentligen är det mamma som tycker att det är kul att åka skidor. Alltså, för att vi är ju alla för vuxna barn. Mm.
Ni ska väl med i år igen?
Mer eller mindre.
Men, ja, jag fattar.
Men vi har liksom som vuxna tvingats att skriva om reglerna för att anpassa oss till det normativa i samhället. Och de bröt normerna. Och därför blev jag liksom äcklad. Vad säger inte borde blivit det?
Jag fattar, men jag tror att mycket handlar om... Vi pratade om det där häromdagen. Jag spydde ut min galla över One Piece-en. Ja. Fast bara på vuxna. På barn undrar jag så här, varför finns den inte för alltid? För Bobo har någon sån här flisdräkt som man bara... Och sen är det klart. Och för första gången har Frasse gått med på att ha en overall. Och han bara går ut där och sätter sig på sig. Och sen är det klart. Och sen klidrar han omkring med det. Ingenting råkar upp eller ner hit och dit. Men jag kommer ihåg när jag ser en killkompis och en tjejkompis som var 40 plus redan då när det begav sig. Och går omkring, det var en sommarkväll på Gotland, jag ska inte säga någon närmare, hand i hand i varsin One Piece. Då tänkte jag så här, nej men nu måste jag kräkas. Nej, men det var lite som du säger, så här, är de vuxna, är de barn, ska man blöja dem?
Ja,
ska man...
precis. Är det mamsen?
Ja, precis. Eller så här, overall-grejen. Uppe i Dalarna nu var det många som gick, så här, killar som gick overall. Och jag bara, gud, det är en jättebebis på väggen. Det är en jättebebis på väggen. Och de som bodde där var skrattade sen. Men man har ju overall. Jaha, jag tycker att det är så här, var en man eller mus, var inte en jättebebis bara.
Ja, det kanske är så enkelt.
Ja, jag tror det. Bort med vråna. För om du och jag och till exempel Klara och Ninni hade gått ut där och gjort en eftermiddag, då hade ju alla bara garvat och tyckt att vi var roliga. Det tror jag inte att de hade tyckt att vi var tantalorer. Men hade vi suttit packade på krogen, då blir det liksom... Ja, det är bara en känsla i ens kropp. Fast vi hade inte fått ha såna overaller.
Totalt förbjudet. Apropå ungt och gammalt så skrev Expressen ånyo en liten glad premiumartikel om kända kvinnor som har yngre män. Mm. Och
Men hur kan det där fortfarande vara en grej? Hur många gånger kan man använda samma djur?
Men det måste ju uppenbarligen funka eftersom de återpublicerar typ ungefär samma artiklar. För att de får ju klick på det.
Ja, ja.
Men
det är ju ingen spänning längre. För 10 år sedan var det ju lite spännande.
Ja.
Jaha,
men Maria Lundqvist, hon var ju med sin yngling.
Det är i för sig fortfarande spännande. Men det var ju en spannvidd på typ 36 år. Så det...
Ja, men det säger ju någonting om min barnslighet i alla fall. Jag är ju barnslig, så att det är inte så konstigt att jag har en väldigt mycket yngre kille. Men skitsamma, däremot så har jag ju fortfarande inte sett vinkeln varför yngre killar väljer äldre kvinnor. Vilket jag tycker är väldigt mycket mer intressant. För att det måste ju finnas en orsak.
Ja, den är kanske inte samma... den är säkert samma klickmagnet, men männen som ofta sitter och redigerar ju och lägger ut jobb på gammel media, de tycker ju såklart inte att det är spännande.
Varför skulle inte det vara spännande?
Ja, men de tycker ju inte det, för att de tycker, de vill ju känna
sig... Det där låter som årtusendets omskrivning. Det är ju kvinnliga journalister som skriver de här artiklarna.
Ja, men det är inte de som lägger ut dem.
Nej, men okej, okay, ja.
Ja, nej, det var bara en tanke, tänkte jag. Det var bara en tanke att så här, snubbar tänker, gud vad härligt att den där möjligheten också finns för mig, att jag ska få en fräsig ung brud fast jag är en gubbröv.
Fast jag börjar tänka att så här, den där fräsiga unga tjejen, är inte det liksom årtusendets största myt? Typ som att killar och tjejer är kåtare än tjejer.
Förstår att killar du? Och tjejer är kåtare än tjejer.
Nej, nej, att killar är kåtare än tjejer. För det finns ju, både du och jag säger det, att vet ju ingen, vad heter det, kvinna som inte kåtar än sin,
nej,
sambo.
Nej.
Alltså det är alltid snubbarna som säger nej och alltid tjejerna som blir besvikna.
Ja.
Alltså det är ju den största myten någonsin, att det är killarna som vill mer än tjejer.
Det är verkligen den största myten.
Ja.
Sen kanske det är så upp till en viss ålder, men det är bara för att tjejer liksom är mer osäkra på sig själva. De är minst lika kåta. Jag tror inte att det där finns någon jävla skillnad.
Nej, och därför tänker jag att så här, den största jävla myten, det handlar om att, så här, att bara äldre tjejer som vill ha yngre killar. Jag tänker att det är så här, det finns ju en uppenbar usp varför yngre killar vill ha äldre tjejer.
Ja.
Ja.
För att vi är hetare och roligare.
Såklart, och mer osäkra.
Precis. Men det, nu när allting liksom, lite när alla ser ungefär lika gamla ut från typ 20 till 60.
Ja.
Då är ju inte heller det lika spännande. Förstår du vad jag menar? Då blir det inte så här rynkig gammal tant träffar liksom 17-årig kille. Men jag tänker, vad heter han? Vad heter han, den där killen, musikerkillen som var med i Mellon? Som var 17 och träffade...
Ja, precis.
Han träffade ju en 47-årig tjej.
Ja, precis.
Men när det blir så ungt, då tycker jag åt båda hållen att jag känner lite så här, nej, men nu blev det för ungt. Nu blev det mamma och son eller pappa och dotter. Det har jag svårt för.
Nu ska vi prata med en kvinna som också har valt en yngre man i sitt liv. Nämligen Laila Bagge, som lever tillsammans med Korosh.
Hallå.
Hallå Laila, hur är läget?
Det är bra, tack. Hur själv?
Jo, men det är bra. Gud vad härligt att ha sån här djup och härlig radioröst.
Alltså det tycker du?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Och sen kom det där skrattet.
Tjena. Tjena. Är du där också?
Jag fick också vara med i sängen.
Mm, vad
trevligt.
Sen.
Ja,
hur mår du? Vad heter det?
Vasaloppet.
Hur är det så bättre?
Precis. Men du lyssnade på våran förra podd och hade lite, alltså du hade ju väldigt rolig information. Jag vet ju inte ens om det här känns. Jag tycker att du ska berätta sanningen om ditt så kallade sponsrade bröllop, som vi kallade det för.
Ja, men alltså det där är, jag är så jävla trött på det, för att det där blev en sanning på grund av att min bror var så jävla idiotisk. För att Det där, alltså när man hör att folk verkligen har bestämt sig för att det där var ett helt sponsrat bröllop, så är det bara, det finns inget man kan säga, för det var bara lika bra att hålla klaffer och bara låta alla tro det, även om jag har sagt vid flera tillfällen att det var inte sponsrat, utan det som hände var att vi sålde bildrättigheterna till Expressen. Det är det vi gjorde, vi sålde bilderna, absolut. Det står jag för. Sen vad vi använder de pengarna till, ja, det får väl alla räkna ut själva. Det är klart man använder det för att betala olika saker. Men vi fick ingenting. Och anledningen att det blev en sån grej med att vi skulle vara sponsrade, det var för att min bror vid det tillfället jobbade på Elgiganten. Och jag sa till honom, skulle du kunna trycka upp ett sånt där stort plakat där man kan se var man ska sitta, bordsplaceringen? För jag har inte tillgång till det. Och han säger, absolut, det fixar jag. Och vi i vår familj har ganska mycket humor och ska skämta. Så han trycker alltså upp ett jätteplakat där det står då att bordsplaceringen är sponsrad av Elgiganten, skriver han. För han tycker det är jätteroligt. I och med att jag bloggar och instagrammar, och då fanns ju inte Instagram i och för sig. Jag bloggar och håller på. Så tyckte han det var en jättekul grej att göra. Själv så visste jag inte ens om att han gjorde det för en dag efter, när jag får se på Aftonbladet. Att de då, för den här sattes ju upp när man kom in, där alla skulle veta var de skulle sätta sig. Så när dörren öppnas in där man ska gå in och sätta sig, eller där man kommer in i entrén menar jag, så har ju då Aftonbladet sett detta och tagit bilder på detta. Och då trodde man genast att då Elgiganten hade sponsrat bordserveringen. Om det nu skulle varit sant, så är det ju världens sämsta reklam att sponsra en bordsservering där bara 150 personer kan se det här. Att jag inte bloggar om det eller skriver om det på något sätt. Jag har aldrig jobbat med Elgiganten i hela mitt liv. Det skulle finnas på bloggen var som helst att jag har gjort ett samarbete med dem. Det har de tjänat mer på, för det nås av fler som ser detta, än vad det skulle vara för 150 gäster. Så att det där var ren och skär, vilket min bror än idag lider av och tycker jättetråkigt, för att det har han ju fått höra liksom i flera år.
Det är sånt där som kommer upp på julmiddagen när det är dålig stämning.
Absolut. Han skäms fortfarande över det. Så att det har inte varit någon direkt som varit intresserad av att höra hans version av det heller. Så han fick ju ringa om ursäkt till sin chef också. För hans chef blev inte direkt glad på honom att han drog in dem i en sån här skithistoria. För att det är väl liksom ingen bra PR för dem. Och vadå, bord och stolar? Sen när skaffar Elgiganten bord och stolar?
Ja, men vadå? Var det inte lite mer så här att man då trodde att Elgiganten sponsrade hela bröllopet?
Och det skulle man göra på en bordsplacering. Det var ju bra. Alltså, ja, tänk efter. Nej, men det finns betydligt bättre sätt att göra det på då. Det vet väl vi alla som jobbar med det här. Då gör man ju i så fall på i bloggen eller något sånt där. Eller
absolut,
att man gör något annat. Alltså, göra det på en bordsplats. Att bara synas där, det är ju urusel reklam.
Ja, det är väldigt dåligt. Men jag tror att det är så här, när en sån grej också sprids såklart. Ja, men du vet ju ringa på vattnet. Sen blev det jättespännande. Och sen blev det liksom hela bröllopet. Och mamma fick med sig grejer från Elgiganten hem. Gick och snackade sen. Och
det fick man inte. Alltså det man fick, det var att man fick en påse. Det var en grej som vi tyckte var kul. För folk vet ju att man jobbar ihop. Man får alltid när man går på röda mattan liksom sån här goodiebag. Och då tyckte vi, det är klart, vi ska ge en goodiebag till alla gästerna. Och vi plockade ner allt möjligt där som vi kunde liksom komma och som vi tyckte var roligt. Så det var ju mer ett skämt från, det var ingen som sponsrade det där. Det enda som jag fick som en bröllopsgåva, det var tårtan och blommorna som jag höll i.
Ja, och det är ju, som sagt, det är inget konstigt idag att bröllop är sponsrade, men det har liksom haft böljat och mottagits olika genom historien. Idag är vi ju mycket mer acceptanta för sociala medier och sponsrade liksom situationer. Exakt. Och sammanhang. Det här var ju begynnelsen. Till en helt annan fråga, Laila, när jag ändå har det på tråden, för vi har ett annat ämne den här veckan. Vi pratar om den här Expressen-artikeln som kom ut igår och nio. Att kändiskvinnorna som valt yngre pojkvänner. Jag är så jävla trött på den här vinkeln. Varför ställer man aldrig frågan tvärtom? Varför ställer man inte frågan varför unga killar väljer att ha äldre flickvänner?
Ja, det kan man ju fråga sig. Varför ställer man frågan överhuvudtaget? Varför ställer man inte frågan till män som har yngre flickvänner? Varför har ni yngre flickvänner?
Nej, det är aldrig någon som har ställt. Och det betyder också att det är aldrig någon man som någonsin har frågasatt det där. Och en kompis till mig är gravid och hon är 44 och hon sa så här: men jag tänkte, gud, vad ska folk tycka? Och så där. Jag bara, va? Men så tänkte jag på dig. Jag bara, men gud vad bra. Alltså att vi kvinnor ska alltid ta på oss vad det handlar om. Blir vi gravida? Blir vi gamla? Har vi för gamla hit och dit? Men om någon bara någon gång skulle ställa den här frågan till någon man, då skulle ju det här också plinga in i deras samvete. Så jag är också jävligt trött på det där. Och det är som sagt, det är ju ingen som, det är ju den perfekta matchen, eftersom vi pratar om att snubbar lägger av sig ganska tidigt. Sen blir de liksom bara en plan kurva medan vi liksom gasar. Så att jag tycker frågan är relevant att ställa till män. Och det finns så många också hittar på förklaringar och, ja, men då känner de att de snart ska dö och de måste vara en yngre brud och hit och dit. Och det är för att tjejer ställer krav och bla bla bla. Det bara är så här. Man blir ihop, men man blir kär i det man blir kär i.
Jag trodde det var Lailas.
Ja, det är Laila, förlåt.
Jag bara undrar vad som händer.
Som alltid,
Nej, men absolut. Det är ju så. Alltså man tänker ju inte på, jag tänker aldrig så. Jag tänker mer på att när man blir kär i, blir man ju kär i. Punkt slut.
Precis.
Så är det ju bara.
Exakt.
Så det vill bara ställa den frågan till alla män, varför de har yngre kvinnor. För att det skulle jag vilja se vem som skulle ställa den frågan. Finns ingen.
Nej. Tack snälla Laila för att du var med oss den här veckan. Superbra. Var
jag
väldigt...
Får jag säga en sista sak?
Ja, om du inte tar 35 timmar på
det. Det tar inte lång tid. Jag vill också påpeka, för nu känns det lite som att vi så här pekade ut i den här. Det här var ju ett kontext som var spännande. Jag, alltså inte för att smöra, men jag bara känner att det var liksom, handlade inte så mycket om mer. Det handlade om så här var det då. För att jag garvade så mycket åt, så man fick lite ersättning för bilderna. Jag tror att alla tror att ni fick så här 2 millar, men det var så här 50 papp, typ ett inlägg. inlägg på Insta då. Alltså förstår du, det blev liksom väldigt lustigt när jag läste det. Det var då jag sa att Anita,
det är så kul. Det vet ju också att allt är inte sant där heller. Och nej, den faktan du har fått därifrån kanske inte heller stämmer.
Jag hoppas inte det.
Nej, så det är ju liksom, förstår du vad jag menar? Det är ju alla som jobbar i den här branschen, eller är i den här branschen, att det är inte alltid sant det man läser. Och oftast så blir det ringar på vattnet. Och det är inte så mycket man kan säga när liksom det sätter fart.
Nej, verkligen själv, inte.
Att det blir så här, ja, det är ingen det. Det är lika bra att jag är tyst. För att det är ingen som kommer lyssna på vad jag säger ändå. Och det är ingen som tror på det. Så det är bara att låta det här vara tyst, lägga locket på och låta livet gå vidare.
Ja, jag fattar.
Tack snälla för Laila för att du var med. Vi hörs snart. Och så tycker vi ses snart också. Puss, puss.
Hej då, puss, puss.
Hej. Och till en annan grej som har kommit till min kännedom. Hur glad jag är för att få prata
väldigt,
om det.
Nu kommer det typ någonting väldigt spännande, hoppas jag.
Okej, och det är dig.
Ja.
Jag vet någonting riktigt smaskigt. Att folk är sinnessjukt otrogna under corona.
Det har du legat i en buske och sett.
Nej, jag har nämligen en kompis som jobbar på hotell. Mm. Hon har skönjat ett litet mönster. Det är många som checkar in dagtid på hotell för att bara checka ut några timmar senare.
Mm. Det gamla 50-tals tricket.
Ja, för att det är ju nämligen så att under corona så är det ju väldigt många som jobbar hemifrån. Nästan alla jobbar hemifrån.
Mm. Jag märkte.
Mm, jag märkte. Och det är nästan inga kontor som är öppna. Men den perfekta ursäkten för att åka till jobbet kan också vara att jobbet är ett hotell. Man säger att man ska in ett par timmar till kontoret. Men man åker
titta till kontoret.
Ja, men man åker aldrig in till kontoret. Man åker till ett hotell med sin älskarinna. Gör det man ska och sen åker man hem.
Fattar, men det blir ändå lite svårt för det, någon biter den andra i svansen, för var har man träffat när jag ska rinna när det inte finns någon krog?
Men i vanliga fall så hade ju det här skett på en konferens, förstår du?
Aha, jag fattar. Nu blir liksom, det här blir konferensknullet fast hemma.
Konferensknullet fast på hotell?
Ja, hemma på hotell. Ja, jag fattar,
staycation-knullet.
Gud, konferensknullet. Gud, det är inte, jag har inte haft många konferensknull.
Gud, jag bara funderar på, har jag haft någonting?
Jag har haft jobbknull och konferensknull, samma sak.
Jag har hånglat en gång på konferens.
Om jag åker iväg med en kameraman och en inslagsproducent och spelar in ett tv-program och så knullar jag med inslagsproducenten.
Det blir jättekonstigt att jobba dagen efter.
Ja, det blir det. Det blir det. Men
du har gjort det?
Ja.
Nej.
Jo.
Nej, men Ann Söderlund.
Sen pratade inte med varandra dagen efter.
Vad gick det? Om han skulle intervjua, vad gick?
Nej, han skulle inte, han var inslagsproducent.
Ja, han skulle vara inslagsproducent. Han var ju ute med fotografen.
Han var alltså med mig. Jag var stjärnan. Ja, men det pågick fram och tillbaka länge.
Jaha, jaha. Oj.
Han blev fader häromdagen, såg jag. Den satan.
Gud, du har levt ett så spännande liv.
Det har jag. Och det var i Karelin. Nej, men det var lite jobbigt som vi hade ju då suttit och druckit på Karelinvis. Så att det var väl inte den nyktraste duon som gick upp där. Och jag kommer ihåg, det har jag aldrig gjort. Och mormor får aldrig veta om det här.
Vadå?
Jag gick och knackade på.
Nej.
Jag hade gått in till varsitt rum. Han var väldigt noga med att det här inte skulle blandas ihop jobb och personliga affärer.
Ja, men alltså, Ann Söderlund, Ann Söderlund, du slutar med aldrig att förbrylla mig.
Men jag har många historier som jag har förtränkt,
ja,
eller glömt det så länge sen. Var det då det blir väl ett så kallat konferensknull egentligen?
Men egentligen inte, för det som är grejen med en konferens, det är att det har byggts upp en laddning under lång tid på jobbet. Och sen så åker man iväg på konferens med sina kollegor från en, vad är det, torsdag till fredag och så vidare. Och så där så liksom kom med lite alkohol i kroppen och kanske ett dansgolv. Där kommer de här energierna ut och sen går man, landar man samma hotellrum för att sen så smyga över till sin egen.
Silja Line.
Ja, alltså verkligen,
ja,
Silja Line.
Ja, det har jag gjort en gång.
Nej, men Ann-Sötlund. Det är promiskös, lilla.
Jag fick inte ha med cowboybootsen, kom ihåg. Det gick ändå.
Gick ändå. Men alltså, om ni tänker på att du har benen fast i ett par byxor eller ett par cowboy boots. Jaha, vänta, du hade kjol.
Jag tror jag hade, något hade jag. Men, ja, men jag kommer ihåg att det var lite problem med det där.
Så det var lite sidan, ja.
Ja, jag ser nog framför mig, kjol är hårt.
Det låter som du har haft sex med mig.
Nej, han var så lång, han var flera meter hög. Kan inte vara du. Det var två du. Du var så tokig och bliger. Du var under en kappa.
Ja, nej, men vad tror du då? Tror du att folk är, alltså för min kompis då som jobbar på hotell, hon säger att folk är sinnessjukt mycket otrogna.
Wow. På något sätt känner jag så här, det kanske är bra.
Tror du det?
Jag vet inte, jag tänker så här, den här flaskhalsen som vi kommer vara beredda att möta, kanske inte till den här sommaren eftersom vaccin och allt inte kommer vara klart, men jag tycker att det finns två läger, antingen så här, Sanna Lundell-lägret, hon säger, ja, det är olika från dag till dag, men häromdagen var hon så här, jag har aldrig älskat min man, så jag har aldrig älskat mina barn, och det här och det har blivit så bra. Och så är det de som är bara så här, jag klarar inte av en dag till, jag klarar inte, jag har sett alla hans dåliga sidor och han smackar och hit och dit, så att
Vilket läger är du?
Det är olika från dag till dag. Jag är på när jag ska till konferensen så blir jag glad. Nej, men just nu, det går väldigt mycket upp och ner, men i lördag slängde jag ut mina barn.
Alltså rent fysiskt?
Ja, jag ringde en taxi till dem.
Det var en snäll släng.
Ja, men du vet att de ska åka hem på torsdagen och de får väl vara kvar en extra dag. Men sen så har man bokat då städerska och jag gör inte det särskilt ofta längre. Och det är bara så. Så att då kommer hon och då ska hon då smyga runt.
Ja, men det går ju inte.
Nej, det är bara elakt. Men det fattar de. Men hon kan gå in, om jag går ut 10 minuter kan hon gå in och ingen går upp och klockan är så här... Och jag sa, tänk dig själv din integritet om du ska gå hem och städa hos någon eller göra ett jobb. Så ligger alla olika sängar som man vågar knappast öppna dörren och man står och dammsuger sig. Upp, upp, upp! Ja, till slut, men det tog ju ett tag. Så då slängde jag faktiskt bokstavligen ut dem.
Trollen.
Men sen var jag tvungen att rea tillbaka den ena, för han var tvungen att vara barn på kvällen, så det blev lite knixigt. Så att du kan stanna en liten stund. Nej, men det är båda och. Men jag känner att jag står väldigt nära alla barnen efter det här året.
Fint.
Då kommer vi till dagens, vad ska man säga, punkt. Lilla punkt. Generationsklyftorna, som du redan varit inne på. Med unga män i skägg som ska åka omkring. Som har förtäckt skäl. Men jag tror inte att de här killarna som åkte pulka i och för sig tänkte så här, undra om det kommer vara damer där i 40 plus års åldern som tycker att att det blir obehagligt när vi ska vara pojkar fast vi är män.
Nej, men de är nog 100% obrydda om mig. Mm. Det är snarare jag som har brydd över dem.
Mm.
Men jag blir väldigt förvirrad av den här unga generationen unga. Alltså de som är från 10 till 15. De är ju någonstans där inte vi var när vi var 10 till 15.
Ja.
Jag hörde om en kompis som berättade att en pojke i klassen hade liksom brutit ihop inför hela klassen för han kunde inte besluta sig om ett skolval. Alltså hade det hänt en pojke i min klass när jag var i den åldern, då hade ju den fått ett tuggummi i huvudet och alla hade skrikit bög.
Mm.
Så hade det ju sett ut liksom.
Nej, men alltså, det var väl någonting som man så här, hade i ryggraden. Att man visade inte känslor inför en större grupp. Man kunde göra bort sig en gång eller liksom tappa ansiktet. Jag blev ju retad i skolan när jag flyttade från Jönköping till Stockholm, till Farsta. Jag var tuffaste killen i klassen för då min småländska dialekt, som jag inte alls tyckte att jag hade. Men till slut så blev vi också placerade bredvid varandra av Ann Fjestad, min brunbrända solarielärare. Och när han retade mig en gång för mycket i klassen, då var jag tvungen att markera, så då klappade jag ju ner honom. Och då menar jag en knock ner på golvet. Då dök han inte upp. Det gjorde han. Och den skammen för honom, att han dels hade blivit liksom nedslagen av tjejen som han försökte så här, mobba till typ tystnad.
Ja.
Och sen dels att jag inför alla, du vet, han, det tog lång tid innan han återhämtade sig. Han
fick sen träffades ni på en konferens och låg.
Silja Line. Nej, jag har inte sett honom sån där, men han var gullig. Jag var ju också lite kär i honom såklart. Så att det där är någonting, att det får utrymme. Men det här ser man ju både liksom, ja, i debatter och på tv och en killkompis till mig som är psykolog, att säga det här är oroande. För att alla dessa stora känslor då, unga tjejer och killar som kommer in på psyket för att de vill dö, för att någon har dumpat dem hit och dit, det är ju känslor som vi måste tampas med dagligen, som vi inte kan åka till psyket. Där ska de som mår riktigt dåligt vara. Vår generation föräldrar har inte förberett nästa generation ungdomar och barn för att ibland så är det lite motigt i det här jävla livet.
Men de springer runt med hjärtat i handen hela tiden. Jag är liksom Penny i hennes klass har redan haft något uppror mot någon lärare som de så här tyckte mindre om. Alltså det är ju speciellt.
Ja,
det är ju speciellt. Men fan, jag kom på att man skulle ha ett uppror. Det mest uppvigliga jag gjorde liksom på högstadiet, jag var ju i och för sig ett jävla as på högstadiet, men det mest uppvigliga jag liksom så här fick min klass att hänga med på utav all skit jag höll på med, det var ju att vi skulle protestera så vi fick kolla på 5 milen och skolkade alltså från en lektion. Så jävla snällt ändå. Och då vägrade vi gå på SO för vi ville kolla på 5 milen för vi tyckte att det hängde ihop.
Varje dag skulle jag skicka liksom 50 000 röda rosor till lärarna i Sverige. De har fan inte lätt.
Nej.
Det var en sån där, kände jag, liksom paradigmskifte när man gick från, när man började 7-8 i Kvickentorpsskolan, Sveriges sämsta högstadieskola. Innan dess hade jag inte liksom sagt flaska. Jag fick ju också en lavett av Barbro 65 när jag bodde i Jönköping och jag masserade med Kristoffer som jag var lite kär i. Mycket med kärlek och sex och hetta.
Men har du inte mycket med förvirrade känslor? Man liksom inte, de här killarna som man inte tyckte om, de var man ändå tvungen att fundera på. Men det kanske är lite förtjust.
Ja, jag vet.
Man bara, alltså, det var helt förvirrat där inne i burken. Man bara, nej, men du kanske behöver värdera honom.
Du galopperade snabbt på dina små korta ben vidare från min lavett som du inte alls verkar ha känt.
Nej, men alltså, kände du ens den?
Ja, alltså, det var ju en riktig... Vet,
var du chockad? Var det någonting?
Nej, men helt chockad. Jag var ju hennes favoritelev.
Ja, och då måste det vara fruktansvärt.
Ja, men du vet, så här, oförtjänt höga betyg och hit och dit. Och sen
och så
bara,
får du en lavett.
Nej, för att hon, du vet, liksom, den gamla tidens lärarinna, den som nu är utdöd, liksom. Som var så här, ja, men själv hade gått i småskolan där det var liksom smäll på fingrarna. Nej, ja. Och bla bla bla. Och att jag gjorde den här grimasen till henne som hon trodde när jag skulle grimasera. Jag skulle aldrig våga grimasera den. Jag tror bara att den kom liksom bara per automatik. Dish! Ja, det är ju typ enda gången i mitt liv som...
Jag blivit utburen i öronen en gång. När jag gick i småskolan utav Gun.
Utburen i öronen?
Ja, men du vet när du lyfter så här hårt så att man säger aj, 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 får springa på tå hela vägen ut.
40-tals efterkrigstidens öronlyft.
Och det mest chockerande Gun hade, hon var ju också väldigt solariebränd, alltid permanent, att hon var väldigt fixad för att vara på denna småort Garphyttan som jag växte upp i. Vi åkte till simhuset in i Örebro och simmade och hon hade sexiga underkläder. Det var alltså någonting jag inte hade sett på någon kvinna någonsin i min närhet.
Av alla kvinnor du hade sett.
Ja, men man, då, nej, men jag var ju med sina kompisars morsor etc. Liksom, och det var alltid sloggitrosor. Mm. Liksom.
Mm.
Och någon gång var det någon som var så radikal som hade sloggitanga. Det vill säga det var själva det här strecket då, när det var liksom en delning som man inte packade in höften. Utan man
så är det Brasilien, Anita, så är det Brasilien.
Blottade höften, men det var fortfarande hela liksom rena bomullstrosor fram och bak. Och här var det någon som kom med svart spets. Och liksom det trosorna också gick på halva stjärten. Du vet, det här var ju så chockerande.
Gunsan
levererade. Det plötsligt fick man liksom en är utav vem Gunsan egentligen var innanför den här lärarinneklädseln. Wow. Att hon hade ett vilt och spännande liv som ingen annan i Garphyttan kanske hade.
Men här tycker jag, här är liksom skiljelinjen, eller här är hela den fundamentala skillnaden på vår uppväxt. Jag visste inte vad mina föräldrar höll på med.
Nej.
Jag visste inte, de visste inte vad jag höll på med, tack gode gud.
Här sitter man och pratar liksom känslor vid frukostbordet. Nej. Med sina småttisar.
Ja, och liksom, de vill vara med en, man vet mycket om dem, de vet mycket om en. Igår så sa jag så till en av mina söner när han skulle ville sova kvar, så jag sa, vet du, du kanske tänker på det, men nu kanske vi också vill vara lite själva en kväll och hitta på något och ligga med varandra och sånt där. Du vet, skulle min mamma ha sagt det att hon kör, skulle gå in, du vet, jag hade ju bara begått harikiri och liksom, nej men det hade inte gått. Vuxna var vuxna och barn var barn, och ibland kanske man säger, fan, de klarade att de inte blev utmattade och stressade. De visste inte vad man var på med, så de hade inte oroa sig. Det var bara, är inte så det ska vara egentligen? Ska vi kleta samman på det här sättet? Min son ska då iväg vid 9-tiden och säga, är det okej om jag tar några kuddar? Min kompis har blivit hemifrån och hon har inte så mycket inredningskuddar. Vi har ju så många. Står han där med någon svensk tändkudde? Jag bara, nej! Nej.
Men vem är liksom 18 år och ger bort inredningskuddar? Bara där är det något som är fel.
Nej, men så här, hela mitt liv gick ut på jag och Sissi som liksom tog en yxa och högg sönder spritskåpen när man hade satt ett lås på det. Det var liksom sånt farstabus som man höll på med. Man snodde sprit, man hällde upp liksom, man tog från spritflaskan, så hällde man upp vatten då i ginflaskan, så såg man att det blev en liten skillnad på vattnet och alkoholen. Man såg det ciggis, man pratade om killar, man snattade. Alltså man höll på med minigangsta. Nu ska de liksom, ska du med och kvällsyoga mamma? Häromdagen stod jag som en kossa bredvid min 18-årig son och yogade med någon ung snärtig tjej från nätet. Så här, men bli gande allihopa. Börja så odla egen hampa. Ät bara typ...
Alltså, vi kommer ju vara såna jävla dinosaurier för kommande generationer. Förstår
nej,
du?
Det är tvärtom.
Vi är ett utställningsföremål redan.
Det är Benjamin Button. Det är någonting som är sjukt. Det är inte bra.
Det är inte bra. Men om vi nu liksom... då, per definition har vi då frångått en teori som länge funnits i oss. Erik Gustav Geijer, han kan anses många gånger som liksom nationalismens fader men också den svenska liberalismens förespråkare. Han myntade också begreppet tredje statsmakten som du väl känner till. Alltså det är ju en informell makt som handlar om media. Men han sa så här, vart och ett folk lever ej blott i det närvarande utan även i sina minnen. Varje generation fortplantar sig ej blott fysiskt utan även moraliskt i en annan. Det tycker jag var väldigt spännande.
Mm.
Och det här skapar då en folkidentitet. Det här alltså är bara en brygga egentligen till det vi ska prata om nu. Om man nu odlar sitt folk som bär en röst, mm, alltså en identitet och ärver sin historia och tradition, då kanske man också ska lyssna på olika typer av musik och se hur det här har funkat. Så här tänker jag läsa lite olika musikgenrer för dig, alltså citera olika texter.
Mm.
Och då ska du gissa vad det är för genre, ett. Men du ska också ungefär gissa ålder på personen som har skrivit det här.
Jag hoppas att jag förstår.
Nu börjar jag. A billion here, a billion there.
Gud, det lät som en sån här 40-talistgubbe. Är det här en sångtext?
Ja.
En gång till.
A billion here, a billion there.
Shit, det här låter som Kanye. Kanye West.
Du tänker att det är hiphop, antar jag.
Ja.
Kanye West.
Ja.
Men annars, ja, absolut. Ja.
Jag får inte svara direkt.
Nej, men jag säger så här bara. Vad gissar du att det är för genre och för ålder ungefär?
Ja, men Kanye West, 44. Vad säger man då?
Kanye.
Det är svårt att säga. Kanye.
Ja.
Kanye West.
Som är ihop med Kim Kardashian.
Ja, det
var jag säga
på uppgivningen.
Nej, det är faktiskt fel artist, men du är ju rätt på genre. Det är alltså Lil Wayne. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair with coconut every year. Ja, hiphop är helt rätt. Man pratar gärna om sina pengar. Man vill också prata om ganska stora summor för att verka viktig. Man är mellan 20 och 30 ungefär. Vi kan ju också referera till den kvinnliga liksom vinkeln på det här som heter Bills, Bills, Bills. Som Destiny Child släppte. Can you pay my bills?
Just det. Can you pay my bills? Den skulle ju aldrig komma ut idag. Nu ska vi vara självständiga.
Ja, men det här var ju grunden till självständighet. Can you pay my bills? Can you pay my automobiles? Alltså, om inte du kan betala så betalar jag själv. Och sen har vi även Old Dirty Bastard med Baby I Got Your Money exempelvis. Alltså det är mycket inom den här pengagenren när det kommer till hiphop som handlar om ekonomi på ett eller annat sätt.
Men de var ju den första som braggade om det utan att det var fult.
Exakt. Inte riktigt, för här kommer nästa text. I've got the brains, you got the looks. Let's make lots of money.
But the boys, let's make lots of money.
Vad heter de då?
Men gud! Men alltså, nu är jag så dum i huvudet.
Jag håller med.
Jag lyssnar ju på dem hela tiden.
Ska jag säga?
Ja, men säg då.
Pet Shop Boys. Ja, men...
Let's make lots of money. You got the bomb, you got Den måste jag ändå få rätt för.
Badgie Bä.
Nej, Pet Shop Boys.
Vad sa du, sa du?
Pet Shop Boys.
Ja, men först sa du Badgie Bä.
Ja, det är samma sak. Okay. Jag vill ha ett halvt rätt.
Ja, halvt rätt.
Du vet att jag vet. Let's make lots of money. Det här är 80-tal.
Ja, men exakt. Det är en ny rik era. Alltså, hiphoparna var ju faktiskt inte först. Det var ju faktiskt poppen.
Men var inte de mer skymtare?
Nej, de var ju alltså inte brittpop. Det här var ju pop. Alltså den som låg på UK-listor och sånt.
Den där låten håller ju fortfarande.
Absolut, i högsta grad. Det här är liksom samma grupp skulle jag säga i två olika eror i sin musikaliska utveckling och storhet, framgång. Första låten lät så här. Money don't get everything, it's true. But what I don't get, I can use.
Det låter som en tjej.
Sen så lite senare i deras karriär, det är fortfarande en grupp. I never give you my money, I only give you my funny papers. And in the middle of negotiation, you break down.
My funny papers.
Det är alltså de nöjesidorna.
Gud, först tänkte jag säga Eurythmics, men det kan ju inte alls vara. Det här måste ju vara lite tuff. Det här låter ju som... Det här är ett tjejband, väl?
Nej, du har 100% fel. Det är Beatles.
Va?
Ja. Money don't get everything it's due. What it don't get, I can use. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break down. Aha, funny paper lät ju kul. Det lät ju modernt. Så det är två olika eror i den här gruppens liv. Det vill säga innan pengar och efter pengar.
Mm-hmm. Spinnande.
Spinnande.
Ett rätt av tre.
Ja, nu blir det lite spännande här. Ska vi se här. Well, I got a job and I tried to put my money away. But I got debts and no honest man can pay.
Men nu låter det som en blues-sångerska typ. Så här Marilyn Monroe. Alltså jag menar inte att hon är blues-sångerska. Men så här Billie Holiday.
Ja, men det kanske är lite mer i en, vad ska jag säga, en arbetarklassgenre här. Här pratar man helt plötsligt om skulder och inte tillgången till pengar.
Madonna?
Nej, Bruce Springsteen, Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away. But I got
debts that no honest man can pay. So I... Aha, okay, okay.
Ja, och det här är ju en arena rockgenre som också är sprungen från någon form av arbetarrörelse.
Polly Parton.
Ja, precis. Mm-hmm. Ja, nu har vi några kvar här som jag drar lite snabbt här. Tommy used to work on the docks. Union been on strike. He's down on his luck. It's tough. So tough.
Tommy used to... Nej, det är inte. Men det där är väl Madonna?
Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer.
Jag har livet med Belinda Carlisle.
Nej, men snälla. Du är ju... Du är
ja,
ju
Madonna, jag sa Madonna.
Nej, men det är ju John Bon Jovi. Bon Jovi. Men living on a prayer.
Just det.
De lever på bön. De har liksom inga pengar alls.
Wow.
Och här
jag
är ju då liksom,
det med pengar att göra.
Ja, men allt har med pengar att göra.
Exakt.
Okej.
Okay. Madonna var ändå nära.
Sen kommer vi in på ett element som är, vad ska man kalla för, någon form av arbetarklass / up and coming liksom känsla i livet. Nu får vi se om du klarar det här. Or I finally found something worth living for. I was looking for some action, but all I found was cigarettes and alcohol.
Bra, den hade jag velat skriva. Fan, den där är svår. En gång till, jag måste bara känna tidsandan.
Or I finally found something worth living for. I was looking for some action, but all I found was cigarettes and alcohol.
Det känns väldigt mycket unisex. Är det ett band?
Det är ett band. Det är fortfarande pojkar. Det är bara pojkband, ser jag nu.
Backstreet Boys.
Nej.
Take that. Wham, 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 wham.
Nej. De skulle nog inte skriva om cigaretter och alkohol, men det skulle däremot Oasis göra. Och i den här låten pratar de också om white line, så att det är lika bra att dra när man ändå håller på. Liksom. Imagination, all the fighting found, something. Britpoppens liksom stegrande karriär så handlar det också om att bränna det mesta man tjänar på just
Seriedragons
White Lines. Sista låten, den här kanske du kan ta. Även om jag sitter på kåken idag får ni hålla med om att det var inte hit jag ville. Nej, jag vill ta ett jobb på första bästa ställe. Läder, fåtölj och egen telefon.
Jag tänker på Ulf Lundell, men det är bara för att vi har pratat så mycket om. Men det är mer så här Stefan Sundström typ.
Ja, du är ju rätt genre, det skulle jag säga.
Vilka finns det mer? Cornelis. Men det är lite mer nutid.
Kan nej.
Det är inte nutid. Stefan Sundström, Lundell, Pugg Rågefält. Det kan också...
Min kompis också läste fel en gång på en...
Vadå?
Hon läste Pugg Rågefält och hade aldrig hört hans namn förut. Hon trodde att det var en engelsk artist. Hon läste Pugh Rogefält.
Det var så
bra. Det
bra, den måste vi ha i någon serie. Rogefält, det är riktigt bra. Okej, men det är i alla fall en samtida glad 70-talist banjo-snubbe.
Ja, det är proggrörelsen och bandet är Nationalteatern. Och jaha, låten är Kolla Kolla.
Ja.
Även om jag kan sitta på kåken idag får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa stället. Läder, fåtölj och egen telefon.
Ja, men det här var ju lite rolig social lek. Kan man ju alltid leka på förfester eller något liknande.
Mycket bra. Jag älskar människor som gör sådana där små quizzes. Tycker du att jag var bra?
Jag tror du fick ett halvt rätt.
Nej, ett och ett halvt fick jag väl.
För vadå?
Madonna.
Nej, men du var ju inte Madonna, du var ju Bon Jovi.
Nej, men det kunde ha varit Madonna.
Okej, okay. Ja, så du får ett rätt för att det kunde vara en artist som det inte var. Men det låter bra. Och sen var det, vad var det här?
Det är lite som att spela med sexåringar. Det var ett och ett halvt rätt. Ja.
Ja, jag läste någon sån här quote på Agneta Sjödins Instagram, så jag tänkte så här, det här quotet skulle ju kunna passa mig och typ, eller snarare, det här skulle kunna passa Penny. Everything will be okay in the end, if it's not the end. Det är lite så, som att spela spel med dig, så du kommer ju ändå vinna till slut. Ja, det var väl allt för den här veckan, Fruse Trilund.
Det var ett trevligt samtal med dig, Frusnussis.
Okej.
Nej, det tycker jag var en rolig. Det var en rolig stund. Det var högt och lågt och bagger ringde och...
Nu trampar vatten för att fylla ut tiden. Det är lite som när man inte klarar av att hantera en tystnad. Man babblar på.
Mm. Ja. Det är en väldigt jobbig känsla tycker jag. Då okay. Vet man också att det håller på att ta slut. Men inte mellan oss. Utan vi fortsätter som vanligt. Och tack för att ni har lyssnat.
Det sa hon som pratade mest. Ha det bra.
Puss och grann.
Puss och grann. En gång låg det ett slott i Kungsträdgården, palatset Makalösa.
Vi är ju mitt i svensk stormaktstid. Och det som händer 1634 är ju att vi får en ny regeringsform. Med det så kommer ju ämbetsverken att förläggas till huvudstaden och Stadsholmen. Och staden kommer också att utvidgas. Så högaden kommer ju nu att flytta sig mot huvudstaden. Och det kommer då finnas ett behov både av kronan och högadeln att vara nära varandra.
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia. Och den varade ungefär 100 år. Från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Det var alltså Gustav den andra Adolfs primetime. Han kallade Sverige för det svenska herraväldet kring Östersjön. Och vi hissade flaggor hela vägen ner till Nordafrika periodvis. Men utrikespolitiken, den kostade ju en hel del och det kostade på landet. På 1600-talet fanns det ungefär 1 miljon människor i Sverige. Och bara 100 år senare hade det nästan dubblats. 95% av de som levde var bönder, arbetare eller tjänstefolk. Och de där övriga 4%, de var borgare. Och sista procenten, de var adel. Och det var de där andra 95% som såg till att Sverige kunde kriga och att adeln levde gott.
Precis. De här andra stackarna hade ju faktiskt ganska påvra... liv full av barnadöd och sjukdomar. Och
människor levde på rovor och liksom käkade bark i princip.
Det fanns inte särskilt mycket liksom humanism och medlidande på den här tiden, utan de rika roffade åt sig, eller så är det ju fortfarande. Hur som helst, i Kungsträdgården som också kallas Kungsan, som är en känd park i Stockholm som ligger på Norrmalm. Och både den och Humlegården är ju riktigt, riktigt gamla. De är ju faktiskt de äldst bevarade offentliga parkerna här i Stockholm.
Precis.
Mm. Och just här i Kungsan, mest nästan känd för blomningen av körsbärsträden som sker varje vår. När tusentals stockholmare, men man vet precis vad som ska ske på Instagram. Det är den här, ja, men det är nästan löjligt slut. Man bara säger, orkar inte se en till människa i rock framför en rosa blomma.
Nej, men det är en sån otroligt stor och egentligen vacker park som helt liksom förlorat sitt syfte. Det är därför jag kan tycka att den här, en av mina favorithistorier om stan, är just Makalösa, är så viktig.
Jo, men den har ju liksom så trängts in i en liten trång passage, känns det som.
Ja, men här låg ju en gång slottet Makalösa. Och på den här tiden var ju alltså parken en inhägnad lustgård dit endast hovet hade tillträde. Och vid grindarna stod beväpnade vakter.
Ni har säkert hört talas om släkten De la Gardie, som var och är väl en av Sveriges rikaste. Men på 1600-talet så var det inte så att man hade ett eller två slott eller gårdar, utan de hade ju en mängd slott och gårdar.
Ja, men jag måste bara berätta lite om historien med De la Gardie, för det här är också spännande. De utvandrade då från Frankrike på 1500-talet. Och där hette de alltså Scorpions sans pons. Och de försvenskade det namnet när en utav De la Gardie blev liksom hovmästare hos Katarina Jagellonica. Han antog då det svenska namnet Pontus De la Gardie. Och helt plötsligt, det är ingen som riktigt vet hur det här gick till, så upphöjdes han då till friherre 1571. Och snart hade han avancerat rask och var generalfältherre och riksråd. Och sen drog det igång. De jobbade för Johan den tredje. Och sen så gifte han sig med en kungadotter. Och så drog det helt enkelt igång, kan man säga. De la Gardie-släkten.
Kan han ha kört en liten Rasputin att han hade legat sig till makten?
Kan man säga, om man vill. För det hade han.
Ja, men hur som helst var det ingen som liksom höjde på ögonbrynen. Ja, men det är ju lite som med vår kungafamilj nu. De ägde alltså slott och gårdar i Västergötland, på Läcke bland annat, Mariedal, Höjentorp, och i andra landskap som Kägleholm, Vänngarn och Tullgarn, och i Stockholm då Jakobsdal, som nu kallas för Ulriksdal. Där kan man ju faktiskt åka ut och titta. Det är ett väldigt gulligt slott också, tycker jag.
De var ju alla de här slotten väldigt påkostade, praktfulla och goda exempel på sin tids högre ståndsmiljöer. Men störst och vackrast av dem alla var helt enkelt det slottet som låg, eller snarare palatset som låg vid Stockholmsström. Och det var uppfört utav Jakob De la Gardie, en sonson alltså. Hon stod färdigt 1643. Det kallades först för fältherrarnas palats, men kom senast att benämnas för just Makalös. För det var så makalöst.
Om vi ska bara berätta lite om Jakob De la Gardie, så föddes han i Reval. Vet du vad det är för något ställe?
Nej, ingen aning.
Det är nuvarande Tallinn.
Nej,
bra namn ju.
Reval.
Och han var då son till Pontus De la Gardie och hans hustru Sofia Johansdotter, som då förutade Gyllenhjelm. Det här tycker jag är så spännande. Hon var då, som man brukar säga, en bastard.
Ja,
hon
exakt.
Var då illegitim dotter till Johan den tredje.
Jag vet, men hon fick ju inte bara... Alltså, alla hade ju små liksom, sladdrisar hit och dit.
Men det, så var det ju bara.
Ja, ja, ja.
Det fick man ju bara leva med. Men mamman då, hon avled som många andra kvinnor på den här tiden i barnsäng när Jakob föddes som tredje barnet utav, i syskonskaran då. Och pappan då, Pontus, drunknade 1585 i närheten av Narva. Och sen så hade han bara kvar sin syster Brita och brorsan Johan. Han var ju då en tidig militärsnubbe, så han gjorde militärtjänst, och redan när han var 18 så var han med i försvaret av Volmar mot polackerna, men blev tagen till fånga.
Ja,
mycket spännande. Sen blev han i alla fall frisläppt och begav sig till Nederländerna, och ja, men, han var väldigt intresserad av den så kallade krigskonsten. Så kom han hem till Sverige 1609 och fick ta befälet över de trupper som Karl den XI då skickade. Då hjälpte man ju varandra lite mer över gränserna. Han fick då... Ja, då skickade liksom den svenska kungen lite stöd till Tsar Vasiljev den 11 av Ryssland. Och det kallas då för det Delagardieska fälttåget. Ja, han lyckades bra i alla fall. Så att när han kom hem så skulle han få sig en liten makalös belöning. Det här makalösa slottet, det låg ju precis vid strömmen där.
Men förstår du, Stockholms stadsby hade sett ut om det låg kvar där. Det hade varit helt annorlunda. Mm.
Men det måste alltså ha legat, kan det lägga typ vid Grand Hotel eller vid...
Nej, det ligger alltså, tänk dig där Kungsträdgården slutar, alltså om du skulle ha Café Opera på din, om du står liksom med ryggen mot NK, man säger så, skulle du ha Café Opera på din högra sida, så precis vid strömmen. Mm. Och sen så gick Slottsparken hela vägen bort då, dit Kungsträdgården börjar idag. Och det var alltså en inhägnad park som bara hovet hade tillgång till. Wow. Och hur såg det ut då, Ann?
Ja, det var 5 våningar högt.
Det är ganska stort, ja.
Ja, och högst upp så fanns ett lusthus.
Såklart.
Jaha. Och det här som jag tycker är så jävla fint. Koppartak med 4 torn. Så var det en trappa. Men gud, förstår du, det var en trappa ner till vattnet då.
Ja, men det är ju väl en trappa där vid strömmen. Stämmer inte det?
Jo, men det är när man ska gå ner. Alltså, det är bara en liten trappa som man kan liksom gå ner och börja gå mot Gamla stan. Här var det väl förmodligen då... Då fanns det ju ingen asfalt eller sten. Då var det förmodligen bara gräs. Och sen kunde man då ta trappan ner till sjön. Typ.
Ja, till båtarna.
Ja. Och sen var det en massa portaler prydda med kanoner i sten. Och skulpturer och massa dekorativa. Alltså klassisk stenhuggarkonst. Och sen lite festsal och dans- och musikvåning.
Mm. Och vid trappen så var det hotfulla lejonhuvuden. Som gapade tyst i ritande uttryck.
Mm.
Och, ja, och de här lejon, alltså det här är ju också roligt, för alla de här lejonen från den här tiden ser ju ganska knasiga ut. Det här är min bästa historia om lejonet på Gripsholms slott. Har du koll på det?
Nej.
Ja, men alltså Gripsholms slott, de fick någon form av lejon skickat till sig. Det kallas för Leo idag. Det var liksom en gåva från Algeriet till Fredrik den första. Och det här lejonet kom då fraktat till Sverige, men då var det helt rött. Ruttet, för det hade ju dött under frakt. Och när de då skulle stoppa upp det här hade de ju ingen aning om hur ett lejon såg ut.
Nej, jag fattar.
Så det är ju världens skevaste ögon. Så man trodde ju under lång tid då att lejon såg ut på det sättet. Så om du kollar på så här gamla lejon från den här tiden, så ser de ju inte riktigt ut som lejon, de ser ut som något annat. Man hade ju ingen aning om hur ett lejon
såg ut. Det var inga referenser såklart.
Nej, jätteroligt. Ska vi försöka förklara hur det såg ut det här slottet för våra lyssnare, så kan man gå in och kolla på bilder också på våran Lille Lördag podcast.
Mm. Från de här 4 höga tornen då, så var det förgyllda väderflylar. Du vet, sådana som flyger i vinden. Kan man beskriva det så?
Absolut, sådana som snurrar med vinden. Ja.
Mm. Och där var det då grevarnas egna kronor som de hade blivit avbildade, så att säga. Kampglada ryttare och bågskjutande sjöjungfrur, franska liljor och himlens alla stjärnor. Det är magiskt. De här hantverken som gjordes på den här tiden, det är ingen som har råd med det idag, men det måste ha sett helt magiskt ut på
avstånd. Makalöst, med andra ord.
Ja.
Och hela byggnaden tedde sig för betraktarna helt enastående, extremt osvensk, exotisk och makalös i all sin prakt. Flera 100 rum fanns i palatset och ingenting hade sparats på. Alltså det här var crème de la crème när det kom till lyx. Praktfulla gemak avlöste varandra och täckte stuckaturarbeten och plafondmålningar i taken.
Sprakande brasor brand och i de här fantastiska stenspisarna som var huggna då utav den tiden såklart bästa stenhuggare. Och gobelänger som var såna här, ska säga, avlånga tygtavlor, kan man beskriva det så? Prydde då väggarna, där var det konst av kungar och krigshärvar, ja, men gamla krigsslag då som var målade. På golven stod de tunga möblerna i tidens då klassiska barockstil. Då stod ju möblerna längs väggarna.
Ja, va? Precis, för alla skulle kolla på när de rika umgicks helt enkelt.
Mm. Här bodde då Jakob och hans familj i bottenvåningen. Förr i tiden bodde de alltid på bottenvåningen på grund av rädslan och risken för eldsvådor. Och det tycker jag är jävligt roligt, när man också går i Gamla stan så är det alltid väldigt små fönster högst upp. Mm. Det som idag är finast, det bor på vindsvåningen och sådär. För där bodde ju med tjänstefolket.
Precis.
Och började brinna så dog ju de inne, då var det inte många som brydde så. Ja, och över bottenvåningen de bodde så låg festsalen. Sen kom dans- och musikvåningen. Och på fjärde och femte planet låg förrådssalar och rustkammare.
Ja, och naturligtvis så fanns det också gästrum och bostäder för palatset hundratals tjänare. Och i källarvåningen förvarades all mat och det lagades den också. Anmärkningsvärt är att i den inventarieförteckning som skrivs det ingenting om något bibliotek och inte heller något kapell eller badstuga. Däremot är det kartor på ekonomibyggnader och stall och trädgårdar och då låg på norrsidan. Men Jakob de la Gardie dog 1652.
Precis, och på den tiden, eller så är det väl ofta fortfarande, att de här godsen och gårdarna ärvdes av sonen då, Magnus Gabriel. Som, ja men han var väl en dåtidens brat. Han hade ju aldrig behövt jobba sig någonting. Så han slarvade ju på och slösade pengar i högre ståndstil. På olika nöjer som baler, maskerader, balletter och turneringar.
Ja, och det är kanske inte så konstigt heller. För har man liksom fri tillgång på statens krona som bara tickar in i kassan så kanske man inte heller behöver tänka så mycket på konsekvenser.
Precis.
Men hans intresse för byggenskap, konst och litteratur kostade honom stora summor. Men hans inkomster var tydligen ansenliga nog så det räckte. Sen var det så slut på heydays. För år 1684 kom katastrofen.
Precis. Då var det så här. Då kom det en annan kung. Nämligen Karl den XI. Och han tyckte inte alls att det här var liksom någon bra idé, att det hade slösats bort så mycket pengar och gårdar och slott på adeln. Så att han gjorde helt enkelt en reduktion och drog in de här egendomarna och jordinkomsterna och jord som, ja men de här förläningarna och ärftliga donationer och liksom dylikt då, att kungen ville då vara lierad med adeln, så gav då liksom hejvilt bort, jag menar hundratals och tusentals byggnader och slott för att då, ja men, kunna hova in deras liksom, ska man säga, goda vilja och röster om det blev då krig eller om någon annan försökte ta sig ner genom stads...
De här godsen hade ju också ganska mycket mark kopplade till sig, så det fanns ju ett jordbruk som kunde vara inkomstbringande när det kom till skatter också.
Precis.
Och nu gick liksom allting till familjen de la Gardie i princip, eftersom de hade så jävla många slott.
Precis. Så att den här stackars Jakob blev av med i stort sett allting, om inte jag missminner mig.
Exakt, utom Venngarn. Och där dog han också 2 år senare efter den här reduktionen.
Han blev så chockad.
Exakt.
Över att han inte fick...
Det var inget kul att leva längre.
Nej, men det var ju liksom... Det var ju inte fräscht, ur det uttrycket, hur kungarna liksom gav bort. Och sen kunde de ha egna då påhittade donationsbrev där de påstod att de hade ärvt då den här gården. Det fanns ingen riktig kontroll under den här tiden.
Nej.
Jag förklarar det själv. Ja.
Ja, men så kronan övertog då alltså Makalösa, som efter några år förvandlades till arsenal. Och där kom liksom armévapen att förvaras för mer än 100 år. Alltså helt sjukt att det bara var ett stort jävla lager.
Det liksom glömdes bort.
Ja, men sen bestämde Gustav den III att han skulle restaurera den här gamla byggnaden och bygga om den till en teater. Men när han dog så fördröjdes liksom själva ombyggnationen.
Precis. Men några år senare så tog man tag i den här renoveringen av Makalösa och då bytte man namn på slottet till Nya Dramatiska Teatern.
Ja.
Och det var ju som den tidens Dramaten. Där uppfördes ju jättemånga av dåtidens så här, men spännande och pjäser, man ska säga.
Ja, precis. Alltså det här var ju Dramaten. Alltså ja, förlagen ja, till ja. Dramaten som senare...
Oh, förstår, ett slott som var Dramaten. Fan vad coolt. Ja. Men år 1825 så hände någonting under pågående föreställning. Någon kände röklukt på scenen. Ridån sänktes hastigt och en skådespelare trädde fram och manade publiken att utrymma salen i god ordning. Och enligt många vittnen då så blev det här ingen panik. Utan det här skedde under ganska ordnade former, men ändå så var det 3 stycken i publiken som dog. Ja, brändes inne.
Det är ganska intressant, för enligt gammal sed så skulle ju alltså kungen tjänstgöra som högsta brandbefäl vid eldsvådor i Stockholm, vilket är helt sinnessjukt för övrigt. Så tänkte att Carl Gustav skulle rycka ut hela tiden.
Här kommer jag med en liten tut. Ja, men gud, men ja, så, för att de skulle ha en.
Så man ser ju liksom mycket bilder på då hur kung Karl den 14:e Johan kämpar i röken och elden, en makalös brand.
Det här var slottet Makalös sista föreställning. Och vilken föreställning det var.
Men det hjälpte inte. Hela den anrika byggnaden, alltså den förstördes till grunden. Och de spillror som var kvar, det fick byggmästaren i uppdrag att jämna med marken. Och en del liksom sotade stenskulpturer tog man tillvara på och murades först in i så här privathus, men hamnade så småningom på museer. Och det går faktiskt att se några av de här stommarna idag på Stockholms stadsmuseum som ligger vid Slussen.
Liksom, var det någon som fick skulden för hela den branden?
Nej, det var aldrig någon som fick skulden för. Alltså, man får inte glömma bort att det var ju fortfarande byggnader som ljussattes med levande ljus. Så att det här liksom, att skit brann, det vet vi ju. Vi har ju liksom halva Stockholms slott brann ju ner utav den typen av misstag. Röda kvarn, alltså det hände ju grejer där hela tiden. Så att ja, vi kan väl säga att ett och annat hus har brunnit ner med hjälp av stearinljus.
Precis. Det är så sorgligt att det gick heller inte att rädda, för enligt den gamla principen så tog det ju ganska lång tid innan själva gardet som skulle släcka elden kom, och sen man hade ju inte, man stod väl med hinkar bäst man kunde liksom.
Ja, det är väl klart att det skulle kunna, inte skulle kunna gå att rädda, men det är ju en sorglig historia. Men det finns faktiskt en skalenlig modell utav palatset på Stockholms stadsmuseum, och det kan faktiskt vara värt att ta en sväng förbi och få liksom ett liten liksom glimt på vad det här palatset såg ut som. Makalösa var namnet.
Häftigt.
Och sorgligt.
Jag vill ha ett slott.
Me too. Tack för att ni lyssnat på veckans Lilla Lördag Stories. Vi hörs om en vecka.